Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Young Woman and the Sea, en historisk sportbiografi av Glenn Stout om den amerikanska simmaren Gertrude eller Trudy Edel. Boken följer hennes väg från uppväxten i en familj med tyska invandrarrötter i New York via tävlingssimning och OS till den avgörande bedriften år 1926. Då blev hon den första kvinnan som simmade över Engelska kanalen. Hon klarade den kalla och strömrika överfarten på 14 timmar och 34 minuter och slog samtidigt det tidigare herrekordet med nästan 2 timmar. Stouts syfte är bredare än att återge en idrottsprestation. Han placerar Edele i en tid då kvinnors rättigheter, synlighet och rörelsefrihet förändrades, men då kvinnliga idrottare fortfarande mötte omfattande misstro. Boken är därför både en skildring av elitidrottens villkor och en socialhistorisk studie av 1920-talets USA. Med arkivbaserad research återger Stout också hur en internationellt berömd kvinna kunde falla ur det offentliga minnet. Trots att hennes prestation förändrade synen på kvinnors uthållighet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, kanalöverfarten som ett direkt motbevis mot föreställningar om kvinnors begränsningar. Bokens centrala händelse är Edeles simning över Engelska kanalen. Men Glenn Stout behandlar den inte enbart som ett rekordförsök. Före 1926 hade bara ett fåtal personer klarat överfarten och ingen av dem var kvinna. Vattnet mellan Frankrike och England är kallt, vädret kan ändras hastigt och tidvattenströmmarna gör att simmaren ofta måste färdas betydligt längre än det raka avståndet. När Edeles första försök misslyckades fick motståndarna ett tillfälle att upprepa sin tidsinvandrade slutsats att kvinnor saknade den fysiska och mentala uthållighet som krävdes. Hennes andra försök fick därför en tydlig symbolisk betydelse. Den 6 augusti 1926 nådde hon den engelska kusten efter 14 timmar och 34 minuter i vattnet. Att hon dessutom var snabbare än alla tidigare manliga rekordhållare förändrade berättelsen från att handla om ett undantag till att handla om kapacitet. Stout visar därmed varför tidtagningen var viktig. Edele gjorde inte bara det som påstods vara omöjligt för en kvinna. Hon överträffade den etablerade manliga standarden. Boken knyter denna konkreta bedrift till en större omvärdering av kvinnlig idrott utan att reducera hennes insats till enbart en symbol. Det var den tekniska skickligheten, träningen och uthålligheten under verkligt svåra förhållanden som gav symboliken dess kraft. För det andra, tävlingssimmets teknik och organisation bakom en individuell bragd. Stout framställer inte Trudy Edele som ett ensamt naturfenomen. Han förklarar istället hur hennes framgång växte fram inom den moderna tävlingssimningens miljö. Boken beskriver utvecklingen av simtekniker och den växande betydelsen av crawl, en snabbare stil än de äldre simsätten. Edele blev särskilt förknippad med frisimmet och hennes förmåga att hålla ett effektivt tempo blev avgörande när ett lopp inte mättes i minuter utan i många timmar. Denna tekniska historia fyller en analytisk funktion. Den visar att rekord skapas i ett samspel mellan idrottarens kropp, träningsmetoder, utrustning och kunskap som byggts upp av tidigare simmare. Edeles väg gick också genom Women's Swimming Association i New York, en organisation som gav flickor och kvinnor tillgång till träning. Tävling och gemenskap vid en tid då idrottens institutioner ofta dominerades av män. Hon kom till kanalprojektet med en dokumenterad internationell meritlista, bland annat ett OS-guld i lagkapp och 2 bronsmedaljer vid olympiska spelen 1924. Genom att sätta in henne i detta sammanhang undviker boken den förenklade idén om att viljestyrka ensam förklarar en extrem prestation. Edeles beslut att fortsätta var betydelsefullt, men lika viktigt var den idrottsliga infrastruktur som hade gjort henne till en ovanligt väl förberedd simmare. Därmed ger boken en mer realistisk bild av hur banbrytande resultat faktiskt blir möjliga. För det tredje, 1920-talets kvinnliga offentlighet och idrottens förändrade publik, Young Woman and the Sea, använder Edeles karriär för att belysa en brytningstid i USA. Under 1920-talet blev kvinnors idrott mer synlig i pressen och i den kommersiella underhållningskulturen. Samtidigt som den fortfarande omgärdades av regler om hur kvinnor borde klä sig, röra sig och uppträda offentligt. Edeles simdräkt, hennes tävlande och själva kanalplanen kunde därför uppfattas som kulturella markeringar, inte bara som sportfrågor. Boken visar hur hennes framgång utmanade normen att krävande fysisk prestation var ett manligt område. Stout kopplar också hennes berömmelse till mediernas betydelse. Kanalöverfarten kunde följas och rapporteras som ett internationellt drama, och när Edele kom hem möttes hon av enorm uppmärksamhet, inklusive en ticker tape parad på Manhattan. Denna respons visar att en publik för kvinnlig elitidrott fanns. Och att den kunde vara mycket stor när en idrottare gav publiken en händelse med tydliga insatser och ett oväntat utfall. Samtidigt är boken inte okritisk mot denna uppmärksamhet. Den offentliga hyllningen var beroende av nyhetscykler och sensation, inte nödvändigtvis av ett stabilt erkännande av kvinnors idrott. Edeles exempel illustrerar alltså både en öppning och en begränsning. Hon fick bli nationell symbol, men den kultur som gjorde henne synlig var också snabb att gå vidare. Det gör boken till socialhistoria, inte bara till en hyllning av en idrottshjälte. För det fjärde, misslyckandet före rekordet och kanalens konkreta risker. En viktig styrka i Stouts framställning är att rekordet inte presenteras som oundvikligt. Edeles första försök att simma över Engelska kanalen slutade utan framgång. I bokens sammanhang är detta väsentligt. Eftersom det visar skillnaden mellan att vara en exceptionell bassängsimmare och att klara ett öppet hav med kyla, vågor, vind och oberäkneliga strömmar. Engelska kanalen var redan en välkänd prövning, men dess svårighet kunde inte kontrolleras på samma sätt som ett lopp i en pool. Det andra försöket krävde därför mer en upprepad ambition. Edele och hennes stöd kring simningen behövde hantera förutsättningarna på nytt, medan hon själv måste bevara rytm och omdöme under långvarig fysisk belastning. Stout använder överfarten för att synliggöra den särskilda typen av uthållighet i långdistanssimning. Framåtrörelse är inte alltid ett säkert tecken på att målet närmar sig, eftersom strömmarna kan föra simmaren ur kurs eller motverka varje armtag. Detta perspektiv ger boken en saklig innebörd även för läsare som inte är idrottare. Den visar att motgång inte automatiskt bekräftar en påstådd gräns. Efter det första misslyckandet kunde samtiden tolka resultatet som bevis för att kvinnor inte borde försöka. Edeles återkomst prövade istället den tolkningen mot fakta. Hennes seger blir starkare just eftersom Stout låter osäkerheten, risken och den tidigare besvikelsen vara en verklig del av berättelsen. Slutligen, berömmelsen som försvann och arbetet med att återställa Edeles plats i historien. Stout skriver medvetet mot glömskan. När han började intressera sig för Edele fann han en person som hade varit världsberömd men som senare blivit märkbart frånvarande i många vanliga berättelser om amerikansk idrott. Boken undersöker därför inte bara hur hon blev en ikon utan också varför ikonskapet inte blev bestående. Efter kanalöverfarten förändrades nyhetsflödet snabbt och andra spektakulära händelser och manliga hjältar tog stor plats i offentligheten. Edele sökte dessutom inte långvarig kändisstatus på samma sätt som vissa samtida idrottsprofiler. Hennes liv efter triumfen ger ett korrektiv till den vanliga berättelseformen där segern blir slutpunkten. Edele levde med hörselnedsättning som hade börjat efter mässling i barndomen och förvärrades med tiden. Senare arbetade hon bland annat med att lära döva barn att simma. Dessa delar gör att boken inte reducerar henne till ett enda fotografi från 1926. Den återför en människa med både idrottsliga meriter och ett privat liv som inte enkelt passade in i offentlighetens hjältebild. Den historiska återupprättelsen är också bokens tydliga bidrag. Stout bygger sin skildring på arkivmaterial och placerar Edele bland pionjärerna för kvinnors sport. Resultatet är en påminnelse om att historisk skrivning formas av vad medier bevarar. Vad institutioner uppmärksammar och vilka prestationer sena generationer väljer att berätta vidare. Sammanfattningsvis, Young Woman and the Sea passar särskilt väl för läsare som intresserar sig för idrottshistoria, kvinnohistoria, 1920-talets USA eller öppet vattensimning. Den fungerar också för den som vill förstå hur en enskild idrottsprestation kan få samhällelig betydelse utan att förvandlas till en förenklad hjältesaga. Glenn Stout ger läsaren en tydlig bild av Trude Edeles resultat, men också av de villkor som gjorde resultatet både möjligt och om. Man får inblick i simsportens teknik och organisation, i mediernas roll och i de snäva föreställningar om kvinnors kroppar som Edele tvingades möta. Bokens praktiska värde ligger främst i dess sätt att analysera prestation. Den visar att exceptionella resultat bygger på förberedelse, institutionellt stöd, teknisk utveckling och förmågan att återvända efter ett misslyckande. Dess intellektuella värde är att den problematiserar vem som får en permanent plats i historien. Edele var under en kort period en av världens mest kända kvinnor, men hennes eftermäle blev ändå svagare än bedriftens omfattning motiverar. Jämfört med många sportbiografier utmärker sig boken genom att inte begränsa sig till loppets dramatik. Stout förenar en spännande rekonstruktion av kanalöverfarten med social historia och simningens utveckling. Därmed blir den både ett porträtt av en elitidrottare och en undersökning av hur kvinnors idrott gick från marginalen till en större offentlig arena. Det är dess mest bestående kvalitet. Om du vill stödja Glenn Stout, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!